Jag har en fråga till dig. Ofta säger vi som kristna att Jesus är svaret för vår värld. Svaret på alla frågor som vi ställer om livet här och om evigheten sedan. Och visst, jag är övertygad om att det är så, att han verkligen är svaret med stort S. Men jag skulle vilja vända lite grann på det här idag. Därför att Jesus är också den som ställer ett stort antal frågor till oss, till dig och mig. Kan du gissa hur många frågor ungefär som är noterade i evangelierna som Jesus ställde? Är det någon som kan gissa? Vad tror ni? Får jag någon gissning? Som alltså är noterade. 25. Det var lite för få. 200 var lite för många. Jag tror säkert att han ställer många fler frågor så, men de som är noterade i alla fall. Men 135 ungefär olika frågor är noterade i evangelierna som Jesus ställde till människor. Han var en mästare på det här med att ställa frågor. Jag tror inte att han gjorde det för att han inte visste svaren. För att det finns ett intressant sammanhang i Johannes 2, 24-25 där det står: själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Han visste, men varför ställde han då alla de här frågorna? Jag tror han gör det för att människor skulle få tillfälle att tänka till, att reflektera. Och jag tror att när Jesus ställde frågorna så gjorde han det ungefär som en skicklig läkare som med sin skalpell liksom blottar lager efter lager. Han vill ge oss insikt om det som är allra viktigast i livet. Och så här början av året så tänkte jag att vi skulle titta på tre av alla de här viktiga frågorna. Det är jättesvårt att singla ut några, men jag väljer tre stycken frågor som Jesus ställde då och som jag tror att han ställer till dig och mig idag. Första frågan där, kan vi få fram? Den kan ni kan klicka där, det är enklast, tror jag. Vad vill du? Och det är från Johannes kapitel 1, vers 38. Här står den inte inom citat. Nu väljer jag att ställa frågorna i du-form, även om Jesus ställde dem till flera. Men sammanhanget är lärjungarna som har hört Johannes säga: se Guds lam som tar bort världens synd. Och de blir nyfikna av att följa efter Jesus. Och då vänder Jesus sig om och frågar vad de ville, står det. Han ställer alltså en fråga: vad vill ni? Vad vill ni? Vad vill du? Det här är en väldigt öppen fråga. Jesus avvisar inte lärjungarna utan visar dem det här intresset. Han vill lyssna till deras förhoppningar, deras drömmar. Och jag tror att de blir nästan ställda av hans fråga. Och så ställer de i sin tur en fråga: var bor du någonstans? Också en sån här alldaglig fråga. Och Jesus välkomnar dem och säger: kom med och se. Jag tror att Jesus ställer den här frågan till dig och mig idag. Vad vill du? Vad söker du? Vad önskar du innerst inne? Och jag tror att det här är en viktig fråga som vill hjälpa oss att öppna upp och vårt innersta. Och jag tänkte vi skulle bara ta ett litet ögonblick där vi sitter, sluta våra ögon och liksom se in i Jesu varma ögon. Där i hans ögon så finns det ingen fördömelse. Där finns bara en djup längtan att få höra ditt svar. Vad vill du? Vad önskar du allra djupast i livet? Vad vill du med det här året? Ta en stund och tänk efter. Din djupaste längtan, den kommer att få en oerhört stor betydelse för din inriktning i livet. Och ju mer du och jag funderar över den här frågan, desto mer tror jag att vi kommer fram till att det vi innerst inne längtar efter, det är inte mer pengar, mer makt, mer berömmelse, mer kontroll. Allt sånt blir så futtigt i Jesu närvaro, eller hur? Istället vill han komma lite djupare. Han vill tränga in i ditt och mitt hjärtas djup. Och så frågar han, vad vill du med ditt liv? Vad blir ditt och mitt svar till honom idag? Vad blir ditt och mitt svar? Ibland kan vårt svar på en sån fråga få oerhört dramatiska följder. Jag tänker på min gode vän Victor John, som jag har citerat och berättat om tidigare här, som efter många, många år som pastor i en församling i Nordindien var på väg att ge upp. Därför att man nådde inte vidare, och han upplevde den församlingen nästan som ett ghetto. Där utanför fanns 100 bodjbodhitalande, och det var bara en handfull som hade börjat att följa Jesus Kristus. Och så fick Victor den här frågan ställd till sig, kände han av Jesus själv. Vad vill du? Och så bad han under 2 år. Herre, ge mig nycklar till det här folkets hjärta. Och svaret på den bönen, det blev en församlingsrörelse som under de senaste 20 åren har lett till att 6-10 miljoner bodjbodhitalande har börjat att följa Jesus. Så dramatiskt kanske det inte händer för dig och mig här i kommunen när vi börjar att uttrycka, vad vill jag? Utan jag tror att det är mer vardagligt i din och min vardag att bjuda in honom i min vardagssituation, i mina vardagsrelationer, i min familj, i mitt jobb. Vad vill du? Och då kommer vi till fråga nummer 2. Och det har kommit ifrån den här texten som Emmy läste här i början. Jag hade inte räknat med att det skulle bli storm i natt när jag valde det här. Varför är ni rädda, säger Jesus mitt i stormen. Var det någon som var rädd i natt när det blåste som värst? Det var lite otäckt. Vi bor ju i ett gammalt hus och det knakade rejält där uppe i övervåningen. Och man tänkte ibland, nu lyfter taket. Och man hörde saker som for runt där utanför, och ett tag så hörde jag något som klirrade. Ja, det var inget fönster i vårt hus i alla fall. Men ibland blir vi rätt små, eller hur, inför naturens krafter. Och det här var ju en sån situation när lärjungarna var på väg i båten och Jesus var helt utfasad och lägger sig där bak och sover efter en hel dags arbete. Så uttröttad var han. Och trots att det var häftiga stormbyar och vågor som vräkte in i båten, så vaknade han inte. Då måste han ha varit väldigt, väldigt trött, tänker jag. Och till slut är det så illa att lärjungarna liksom bara rycker och sliter i honom och säger, liksom nästan skrik åt honom, Jesus, bryr dig inte om att vi går under. Jag vet inte om du någon gång i ditt liv har liksom ropat ut den frågan till Gud. Bryr dig inte om att jag håller på att gå under? Kanske den frågan finns där i ditt innersta just nu. Jesus, bryr du dig inte om hur jag har det? Ser du inte hur jobbigt det är just nu? Ser du inte hur omständigheterna fullständigt håller på att dränka mig? Förr eller senare hamnar du och jag i de situationerna. Och här ser vi, Jesus reser sig upp mitt i båten, talar strängt till vinden och säger till sjön, tig, var tyst. 3 korta ord. Men det räcker när de kommer från Jesus. Och vi läser, vinden la sig, det blev alldeles lugnt. Och då kommer den här frågan, varför är ni rädda? Varför är du rädd? Har ni ännu ingen tro? Har du ingen tro? Och jag vet inte hur du har det som sitter här och lyssnar. Vilka rädslor har du? Det brukar alltid finnas någon rädsla som man är väldigt medveten om. Någon oro som ligger där och gnager. Inte minst på småtimmarna. Är det någon mer som brukar vakna ibland på småtimmarna och då kommer de där oron. Och då kan ett litet, liten kulle bli till ett stort Mount Everest. Har ni varit med om det? Känner ni igen det? Visst är det så ibland. Och då behöver vi ta till oss den här. Då kommer Jesus med den här frågan till oss, till dig och mig. Varför är du rädd? Varför är du rädd? Har du ännu ingen tro? Kommer ni inte ihåg alla tidiga gånger då jag faktiskt har varit med och löst allt det där som du var rädd för? På ett sätt som du inte hade kunnat drömma om. Vågar du inte lita på att jag faktiskt är med den här gången också? Jag har ju varit med alla tidigare gånger. Och att jag är med även om svaret dröjer. Även om du kanske tycker att jag ligger där och sover någonstans i båten. Men jag är med i båten ändå. Jag är med i båten ändå även om jag sover. Räcker inte det för dig? Varför är du rädd? Och den frågan kommer från honom idag. Jag är med. Även om det verkar som jag sover. Jag är med. Jag har inte lämnat dig. Jag har inte övergett dig. Utan i den livssituation du befinner dig i så finns jag där. Närmare än du någonsin anar. Och det leder mig till den tredje och sista frågan. Och den frågan, om vi får fram den där, det är den vanligaste frågan Jesus ställer. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och ett av det underbaraste sammanhang vi har, det är den blinde tiggaren utanför Jeriko. Och han finns omnämnd i alla evangelierna. Och vi läser om honom i Lukas 18, där Jesus går förbi Jeriko. Och på vägen där så möter han den här blinde tiggaren som sitter där vid vägkanten och tigger. Han har suttit där dag efter dag. Att tigga, det har blivit en vana för Bartimeus. Att vara hjälplös och eländig, det har blivit en livsstil för honom. Självmedömkan, det har blivit en djupt rotad attityd. Den här dagen så hör han hur Jesus från Nasaret är på väg. Och ryktet om Jesus har spridit sig även till Bartimeus. Och nu ser han sin chans. Och så ropar han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och trots att folk hutar åt honom att vara tyst, så ropar han ännu högre tills Jesus stannar och ber folket leda honom fram till sig. Och så kommer han. Och så ställer Jesus den här frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Men Jesus, är du dum eller? Fattar du inte att karln vill få sin syn? Varför i hela världen frågar du? Har du tänkt på att det kanske inte är så självklart? Det kanske inte är så självklart att bryta med en invand livsstil. Det kanske inte är så självklart att släppa självmedömkan. Det kanske inte är så självklart att få sitt liv så totalt förändrat att man faktiskt måste ta itu med nya saker i livet som man inte behövde ta itu med tidigare. Jesus utmanar den här mannen att tänka till. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och så kommer svaret djupt inifrån Bartimeus: Herre, gör så att jag kan se. Gör så att jag kan se. Och så läser vi hur Jesus svarar: du får din syn. Din tro har frälst dig. Och så läser vi: genast kunde han se. Och han följde Jesus och prisade Gud. Den dagen fick Bartimeus sitt liv radikalt förvandlat. Och det skedde något rent fysiskt, ett under, ett helande. Jag tror på under. Jag tror att Gud har makt också idag att bota sjuka. Jag kan inte svara på varför det inte sker varje gång man ber. För det gör det inte. Långt ifrån. Men det händer ibland. Det händer ibland. Mystiken kring det här, det får vi lämna åt Gud. Men han kan gripa in också rent fysiskt i en människas liv. Men det allra viktigaste som hände där med Bartimeus, det var att hela hans liv tog en vändning från självmedömkan och till allt det som ynkliga som liksom fanns runt honom där han satt och tiggde, till att han blev en man som reste sig upp utan skam och som följde Jesus och prisade Gud. Och så lämnar vi Bartimeus ett ögonblick och så kommer frågan idag till dig och mig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och var inte för snabb med ditt svar. Tänk till lite först. Kommer du ihåg de båda lärjungarna? Det var ett annat tillfälle. Det var två lärjungar. Det var Jakob och det var Johannes. Och så kommer de fram till Jesus och så säger de: Herre, vi har en fråga som vi vill ställa till dig. Och så svarar Jesus dem med en ny fråga: Vad vill ni? Vad vill ni att jag ska göra för er? Och så likt den blinde mannens svar, deras svar. Jakob och Johannes säger: Mästare, låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Med andra ord, vi vill ha makt, vi vill ha inflytande, vi vill bli direktörer och chefer över alla de andra. Jakob och Johannes hade ännu inte fattat vad som var viktigast i livet. De var lite för snabba med sitt svar. Senare i livet så tycks Johannes ha ett annat svar på den här frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Då svarar han: Jesus, jag vill bli så fylld med din kärlek att ingenting jag någonsin möter i livet kan övervinna den. Han blev en kärlekens apostel. Från att ha blivit liksom maktens man så blev han kärlekens apostel. Jag vill bli så fylld med din kärlek att ingenting jag möter kan övervinna den. Så vad vill du att Jesus ska göra för dig idag? Kanske det är något väldigt konkret och det är helt okej. Om det är någon sjukdom, någon krämpa som gör att det är väldigt tufft för dig, så lyssnar han till den bönen också. Det är helt okej att be om ett vidrörande. Det kan vara något annat som är jobbigt i din situation som du vill ha hjälp med. Säg det. Det är underbart att vi får komma med alla våra önskningar till honom. Visst är det skönt. Men kanske din allra djupaste längtan är: Herre, låt mig få min syn. Låt mig få se dig på ett nytt sätt det här året. Låt mig få lära känna dig ännu mer. Låt mitt liv få bli ännu mer genomsyrat av din kärlek. Låt mig få ett ännu större djup i mitt liv som inte störs vad som än händer runt omkring. För att det viktigaste är inte vad du gör för Jesus, utan det viktigaste är vad han får utrymme att göra i ditt liv. Ska vi be tillsammans? Vi tackar dig, Herre, för att du också idag finns här mitt ibland oss och du ställer dina frågor till oss. Vad vill du? Vad vill du med livet? Och Herre, du ställer frågan: Varför är du rädd? Jag finns ju vid din sida. Och du ställer frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig det här året, idag, i din situation? Herre, jag tackar dig för att du ställer inte de här frågorna för att du på något vis vill ställa oss mot väggen, utan bara för att du är så djupt intresserad av oss. Att du vill finnas med i båten. Du vill finnas med på livsvägen. Du vill finnas med också när livet blir tufft och när det stormar och blåser runt omkring oss. Tack för att du inte lämnar oss och tack för att du inte överger oss. Herre, hjälp oss att ge svar från hjärtat och från djupt där inne på de här frågorna. Och att bjuda in dig i vårt liv det här året. Amen.